Så, Eva Erlandsson, tredje gången jag predikar här och två gånger har jag varit med på gemenskapsträff och jag är bokad att predika en gång i maj också och en gemenskapsträff i slutet på våren också. Jättefint, jag jobbar på räddningsmissionen annars. Men det är något att få återkomma, så tack för det förtroendet. Dagens tema. Bana väg för Herren. Eller kanske ge plats åt Gud. I vårt språk. Vi läser om Johannes. Son till Elisabet och Zacharias. Det där lite äldre paret som genom ett Guds under får en son trots att Elisabet är gammal. För gammal för att kunna bli gravid. Det är en fantastisk berättelse. Hur prästen Zacharias har så svårt att tro på ängelns budskap och därför blev stum i 9 månader. Men Elisabet blir gravid och under graviditeten får hon besök av sin unga släkting Maria som av en ängel fått veta att hon skulle bli havande och få föda Jesus. De här två kvinnorna, kanske en 15-årig Maria och kanske en 55 plus Elisabet. De får tillbringa 3 månader tillsammans, står det i berättelsen. Och bakgrunden har vi en stum Zacharias. Är inte detta nästan? Det är väldigt vackert men också lite komiskt. Jag menar, tänk, vad pratade de om? Guds under, förlossningsoro. Foglossning, vad ska barnet heta? Det fanns så mycket att prata om. Och sen han där bak. Och han kanske ville vara med och berätta om profetier och allting. Och han kunde ju inte prata. Och det var ju inte heller notisar på den här tiden. Det står på slutet av den precis berättelsen när Johannes är född och ska få ett namn. Då tar han fram en skrifttavla och skriver Johannes hans namn. Så det var inte så att han kunde hålla på och delta alls. Och jag tänker det här är väldigt speciellt, att kvinnorna fick egen tid. Om han hade kunnat prata, då undrar jag om Maria hade fått så mycket plats. Eller Elisabet heller. Ja, det är en liten aspekt på detta som jag tycker är spännande att fundera på. Och så föder sen Elisabet sonen som får namnet Johannes. Och det står att han växte och blev stark i anden. Att han vistades i ödetrakter till den dagen han skulle träda fram inför Israel. På vilket sätt var Johannes och Jesus släkt? Ja, precis kan man inte utläsa det ur Bibeln. Men traditionen säger att mammorna var kusiner. Och i så fall var de alltså sysslingar. Om de träffades någon gång under uppväxten, Jesus och Johannes, det vet vi inte. De levde nog ganska olika liv. Jesus med en ung mamma där det troligen blev en del småsyskon senare. Levde i Nasaret, levde bland människor. Och sen Johannes. Äldre föräldrar, son till en präst. Troligen blev det inga syskon. Och det finns en del forskning som pekar på att Johannes efter sina föräldrars död adopterades av en judisk grupp som hette Essena. Detta vet vi inte säkert. Men en del tror det. De var asketer med sträng livshållning och som levde långt borta från samhället i grottor i öknen. Så. 2 sysslingar med väldigt olika uppväxt. Och så i 30-årsåldern träder Johannes fram och börjar predika. Man tror att det var Jordandalen. Om ni tänker Israel, Palestina och så Jordanien, nästa land österut, så precis efter Jordanfloden i land det som idag kallas Jordanien i den dalen, och jag har faktiskt varit där. Det är den lägsta punkt på jorden. Det är mellan 200 och 400 meter under havet ligger den marken. Och det är ganska varmt, ökenlandskap, mycket lite växtlighet. Där tror man att Johannes började predika. Omvänd er. himmelriket är nära, sa han. Och folk söktes ut. Så döpte han människor i floden Jordan. Det där med att döpa människor till omvändelse, det var ingen ny sak som han kom på. Utan hade olika judiska grupper och kanske andra grupper också gjort tidigare. I vatten, vattenriter och omvändelse. Och så kommer Jesus också dit och blir döpt av Johannes. Det här var lite bakgrund till vem Johannes var. Och när vi möter Johannes i dagens text så står det att han har blivit fängslad. Varför var han fängslad? Jo, det var så att Herodes hade låtit gripa honom för att han hade, troligen var det för att han hade kritiserat Herodes för att Herodes levde tillsammans med sin brors hustru. Och det var någonting som var fel att göra då. Ett sån äktenskap, utomäktenskapligt förhållande då. Och detta hade Johannes gått till rätta med honom om. Och nu satt han i fängelset. Och det står att från fängelset höll han fortsatt kontakt med vad som hände ute i samhället via sina lärjungar. För Johannes hade ju många lärjungar, precis som Jesus hade lärjungar. Så han fick berättas för sig vad som var på gång. Och så verkar det som att Johannes börjar undra lite om Jesus. Är Jesus verkligen Messias? Eller ska de vänta på någon annan? Så var det, stod det i början av texten som Annika läste. Och Jesus svarar med att berätta om hur blinda ser, lama går, fattiga får ett glädjebud. Kanske inte det här var riktigt en messiasbild som Johannes hade tänkt sig. Han kanske hade tänkt sig mer av en sträng domare. Man kan få det intrycket. Och Jesus var ju helt annorlunda. Han var ju ingen asket. Han gick ju på fester. Han hade ju vänner, rörde sig bland folk. Åt och drack. Umgicks med olika människor. Kanske var det så att Johannes upplevde detta som lite stötande. De var nog rätt olika, de här sysslingarna. Och ändå bekräftar de varandra. I början av Matteus evangeliet så säger Jesus så här, säger Johannes så här om Jesus: han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och vad Jesus säger om Johannes, det har vi i dagens text som Annika läste. Det står så här: han är mer än en profet. Om honom står det skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda väg för dig. Och ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Så någonstans i sin olikhet så bekräftar de ändå varandra. Bana väg för Herren. Ge plats åt Gud. När jag läser de här texterna så tänker jag att det blir så tydligt för mig att Jesus föddes in i ett sammanhang av människor av kött och blod som inte alltid hade så enkla liv. Men de valde att ställa sig till förfogande. Jag menar, Elisabet och Zacharias, det var nog lite knepigt. Och Maria, det var svårt. Och det var ju inte alltid enkelt. Men mitt i de här sammanhangen föddes Jesus. Han hade familj, släkt och vänner. Han kom inte ner från himlen som något helt annorlunda, gudomligt och annorlunda. Han kom ner precis i ett sammanhang. Som han var en av oss. Han hade ett yrke. Han hade en jämnårig syssling. Han var som en av oss. Och det behövdes människor som gav plats åt honom. Elisabet, Zacharias, Maria, Johannes och många fler. Som gav honom liksom en arena, ett ställe för att kunna göra, för att kunna visa vem Gud var, för att kunna gå in i sitt uppdrag. Behöver Gud sådana människor idag? Alltså, det här med vad Gud behöver har debatterats lite i en del kristen press på sistone. För på något sätt så behöver ju inte Gud oss, Gud finns ändå. Och samtidigt behöver ju Gud oss för att göra saker på jorden. Det är lite dubbelt det där. Men Gud är här oavsett. Så är det. Gud behöver att vi ger plats. Vi har ett uppdrag att ge plats åt Gud. Det kan du utlösa. Och ett sätt att ge plats åt Gud, att bana väg för Gud, det är att bygga kyrkor. Och jag tänkte på när jag kom åkande här i morse, mellan villor och hyreshus, och så står det Bifrostkyrkan. Det är ett hus, en plats att söka Gud tillsammans, med gudstjänster och annan verksamhet varje vecka. Och jag vet att det går absolut att möta Gud även i en skog eller på havet. Men för många av oss är det hjälp med ett klockslag och en plats. Dit är du välkommen och där söker vi, där möter vi Gud tillsammans. För mig i mitt jobb på Räddningsmissionen så har ju vår gatukyrka och vår soppmässa blivit en sån plats. Att vi varje vecka har en plats där vi är inför Gud tillsammans. Att massa människor vet det. Tisdagar klockan 6, då är vi där. Och vi har hållit på med det här i 7-8 år nu. Och under hela pandemin, jag berättar säkert det när jag var här i höstas, men jag repeterar om någon har hört. Under hela pandemin så var vi ute i en park med en eld. Men att vi ändå, den dagen och den tiden finns det plats. Och att det finns något, alltså det är ju lite mäckigt att bära ut stolar, och, eller stolar hade vi inte, bord och soppa och sätta upp ett kors i trädet och tända en eld. Men sen så kommer folket gående bland gatorna, precis som man kommer gående här i Mölndal. Kristi kropp samlas till en plats. Vi skapar platser. Ger platser åt Gud. Jag tänker också på att det finns något på det personliga planet i detta. Att ge plats till Gud. När jag och min man gifte oss 1993 så var han inte troende. Och jag minns när vi var på samtal hos prästen och så sa han, men jag tror ju inte på Gud. Inför vem ska jag lova då? Och då så sa en jättefin präst som vi inte kände. Du Eva, du får lova inför Gud att du vill, och du Bosse, du får lova inför mig, sa han och tittade. Och sen har jag följt honom under många år, och han är ju idag troende, han är ju kristen idag. Och om någon frågar honom hur det gick till, då brukar han svara så här. Jag utsatte mig för kyrkan och för samtal om kristen tro. Jag utsatte mig för det. Det gick inte snabbt, men han gav plats till någonting i sitt liv. Många gånger. Och så småningom landade det hos honom. Och jag har en bild av det här med vad betyder det att vad en gudstjänst kan vara. Och vi tänker runt en gudstjänst. Och när jag kom hit idag och träffade Emilia så blev jag så sugen på att använda den bilden. Så nu vill jag att du tar pianot. För det är ju så här, hur bra var gudstjänsten? Eller vad tycker du om en gudstjänst? Och du gick till en kyrka, vad tyckte du om den? Och det jag tänkte att gå på en gudstjänst, det är lite som att höra ett ackord. Och nu vill vi höra ett ackord. Okej, hur var det? Du tyckte det var snyggt. Du var lite så... Alltså det var ju inget fel på det ackordet. Men sådär jättemycket sa det kanske inte mig. Om man jämför med att vi får höra en rad ackord. Och detta ackordet blir ett i sammanhangen. Får vi höra ett par ackord? Ska vi se om vi känner igen det där? Nu kommer det. Alltså i sitt sammanhang så är det något helt annat. Och jag tänker att gå på gudstjänst, det är att gå en rad gånger. Och varje gudstjänst är bara som ett ackord. Och så spelar de mot varandra. Och så småningom hittar man tonen, hittar man melodin. Och så vet jag att det var mycket för Bosse. Att han fick gå många gånger och ibland tyckte han, det här, ja men det stämmer och det klingar mot varandra. Att ge plats för Gud i sitt eget liv, det kan ta tid. Men det är värt något. Tack, du kan få sitta kvar. I dagens text säger Jesus så här. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Himmelriket. Det är ett stort begrepp. Svårt att förstå. Eller det är mycket vidare. Vad är himmelriket? Och om man läser hela Matteus evangeliet så kan man säga att det beskrivs på tre olika stora sätt. Dels som något som har kommit i och med Johannes döparen. sen Johannes döparens dagar tränger det fram. Dels som något som kan växa på jorden om vi gör rätt saker. Och det var det förra veckans tema handlade om. Är det jag? Jag tror ni hade det här i predikan faktiskt. Men förra veckans text sa så här. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Och även bilder, himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt samma syrat. Alltså där är det också att någonting väldigt litet kan bli väldigt stort. Något väldigt litet gott om vi gör rätt saker. Bana väg, ge plats, gör rätt saker så kan det goda växa stort. Något som har kommit med Johannes döparen, något som kan växa från smått till stort. Och sen den tredje betydelsen som vi också hittar i Matteus evangeliet, det är att himmelriket är något som kommer fullbordas vid tidens slut. Så är det. Johannes banar väg, ge plats, vi ge plats för Herren, låt himmelriket träda fram. Amen.